Jag öppnade hela min examensvisning med att säga det. Är ni redo att sparka igång den här begravningen eller? Så var det helt tyst.
Fy fan.
Det tyckte jag var kul, men då kunde det ju bara gå uppåt sen. Halloj och varmt välkomna till det 48:e avsnittet av 170 kilo podcast.
170 kilo? Why that?
Jag vet inte, har inte du gått upp lite över sommaren? Eller inför sommaren?
Nej du, det där är ju någonting, jag har nog gått ner en del alltså. Jag är, fast väldigt oavsiktligt, jag är inte särskilt bra på det här med att vara vegetarian har jag kommit fram till.
Nej men jag tänkte bara, vi går ju in lite i en ny fas nu. Alltså det blir ju, nu är vi inte, alltså förut var ju premissen för den här podcasten att vi är två mediastudenter.
Ja.
Nu har ju jag gått ut skolan.
Ja just det.
Så nu är vi ju inte det längre.
Men också en annan premiss var ju att vi är två ängsliga mediatyper. Men
precis, det... blivande ängsliga mediamänniskor.
Ja, men nu är du alltså en aningen...
Färdig ängslig media.
Ja, men nu är du alltså per definition en ängslig media typ. Medan jag har mer tryggheten kvar i skolan liksom.
Ja, men precis. Så nu... men det är ju någonting som... Jag vet inte om det händer någonting i podden, men jag tänker att det är någonting nytt. Det är ju ett nytt kapitel för oss. Nu måste man ju steppa upp här. Och sen när du tar examen... om ett år.
Ja.
Då är vi ju på riktigt vuxna liksom. Och då måste vi flyga på något sätt.
Ja, vad hemskt att du ser det så, att vi är vuxna bara för att vi skulle ha gått ut utbildningen. Men jag måste ändå säga gratulerar till examen.
Tack så jättemycket, tack.
Hur känns det?
Ja, jag vet inte. Alltså hela den här veckan har för mig varit en sån in i helvetes känslokavalkad, så att det, alltså det finns ingen nåde. Alltså jag har, alltså om man tänker sig att ens inre känsloliv är som en orkester.
Ja.
Och när man är glad och harmonisk så är det fin musik. Det är ljuvligt att sitta i publiken på den här konserten.
Ja.
Så och när man känner då starka känslor, så varje känsla får väl då representeras av något form av instrument. Så säg att ilska är en bastrumma.
Ja.
Då slås, alltså när man blir så arg så att man inte kan kontrollera sig själv, så slås det så hårt på den här bastrumman att publiken spräcker trumhinnorna. Är du med mig i den här metaforen?
Ja, den är väldigt tydlig och bildlig må jag säga.
Ja, precis. Och då då har det varit så här, alltså min vecka har varit som att alla olika instrument, alla olika känslor har spräckt trumhinnan på publiken minst en gång.
Kan man spräcka trumhinnorna flera gånger alltså?
Ja, den läker efter ett tag, men den har liksom inte fått tid att läka i det här avseendet. Alltså jag har upplevt allt ifrån lycka till sorg till ilska till liksom, alltså det har varit så in i helvete, alltså både psykiskt och fysiskt påfrestande för mig. För jag har, alltså, det har hänt så jävla mycket under så kort tid.
Men har du velat gå ifrån den här konserten? Eller har du velat så här, har det varit så spännande så att du velat så här, se hur dina trumhinnor liksom spräcks?
Ja, men det handlar väl inte riktigt om man får eller kan eller vill gå därifrån. Det kanske man vill ibland, men för sin inre känslokonsert så måste man ju, man är ju liksom fastfjättrad i stolen. Ja. Man måste ju sitta där. Man kan ju inte bara stänga av, då blir man ju psykopat liksom.
Ja, gud ja. Så det har varit lite av en påtvingad konsert.
Ja, men precis. Och det är det väl för alla människor alltid. Man sitter i den där konsertstolen och ibland är det helt fantastiskt och ljuvligt, och ibland så vill man bara springa ut men kan inte.
Det där påminner mig om när jag var liten och blev meddragen till... eller anledningen varför vi inte går in i vad det är som har orsakat det är för att vi ska prata om det senare i podden. Jag vill bara gilla din metafor här.
Jag får väl på något sätt gå igenom känsla för känsla i någon form av kronologisk ordning i varje segment här.
Men det påminner mig om när jag var liten och blev meddragen till Barnens konsert, tror jag det hette. Det var ett ganska underligt, eller alltså egentligen ganska fint, men lite underligt att så här, det är lite så här barnkalas på konserthuset och så ska de spela klassisk musik för att uppfostra barn till att lyssna på klassisk musik i princip. Alltså faktiskt ganska märkligt, för det satt ju i princip bara överklassbarn i publiken. Jag kommer ihåg någon gång satt jag bredvid Carl Bildts dotter eller son eller vad det är. Jag bara kommer ihåg just Carl Bildt var där och det bara satt en sån jävla, ja, det var så fånigt. Alla barn var också så här uppklädda för att gå till konserthuset så här, i lite skjorta och så här, barn uppklädda i kostym. Ja, ni såg ju på omslaget för några veckor sedan när jag var uppklädd i kostym på Lattjo-lajban. Det är lite den effekten, det blir bara så här, nej men gud vad gulligt, men fan vad fånigt
liksom. Ja, men det känns ju lite... Ja, jag vet inte. Det blir ju så jävla krystat. Och man kan väl aldrig tvinga på ett barn att göra någonting egentligen. Ja. Man kan tvinga dem att vara där, men man kan ju inte få dem att tycka om en viss typ av musik eller på något sätt bli kultiverade om de inte själva liksom lyckas upptäcka att det här är fantastiskt.
Ja. Nej, men samtidigt måste man ju ge till möjligheten för att kunna öppna den dörren liksom, annars så möts man inte med den musik. Men jag tänkte på vi skulle vilja gratulera så här för er som lyssnar idag i efterhand, men idag fyller ju vår gemensamma vän Alex år. Det är ju värt att nämna. Gratulerar Alex.
Absolut. Ja, det säger vi grattis till. Jag ska iväg och käka middag med honom efter den här inspelningen idag, efter klipp och allt är klart. Ja. Så det, eller med hans familj och honom. Det kommer nog bli trevligt. Men ska vi dra igång den här känslokavalkaden på en gång så...
Ja, men det gör vi.
Så får vi helt enkelt åka och ni får väl sitta på något sätt fastfjättrade på min känslokonsert nu då.
Ja, det kör vi.
Ja, vi får väl helt enkelt dra igång med den här känslokonserten på topp. Jag var ju i Göteborg och såg Håkan.
Ja.
Det var det sjukaste jag har varit med om.
Ja, det har ju inte gått obemärkt i medierna om man säger
det. Nej, det har ju skrivits och hyllats och... Nej, men alltså, det var ju historiskt. Ja. Alltså, man står där och upplever någonting som är så jävla coolt. Att en svensk artist slår publikrekord på Ullevi är dels bara det är ju fantastiskt.
Ja.
Men att alltså jag blir avundsjuk på honom, alltså på Håkan, för att han slår publikrekord, för det har andra har haft stor publik också.
Mm.
Men han är så jävla värd det.
Ja.
Och han har kämpat så jävla länge och gjort så jävla mycket bra saker. Och verkar vara en så fin människa.
Ja.
Att jag kan bara stå där och njuta å hans vägnar.
Ja, men det är, alltså, jag måste också säga att det är, den aspekten känner jag också är helt magisk på något sätt. För att det finns så... Och samtidigt lite märklig. För att det finns liksom inga... Det känns inte som att det finns några negativa ord kring den mannen.
Nej, men det gör ju verkligen inte det.
Och vad fan kan det... Alltså det är typ så här... Jag såg honom på Way Out West för några år... Eller jag såg honom inte, utan jag var på Way Out West när han var där. Och liksom det enda... Jag bara såg honom i några minuter för att jag jobbade. Och det enda jag tänkte på var att han såg lite gammal och skruttig ut. Men, men nu så här... Nu så ser han ju yngre ut än vad han... Eller det är något konstigt. Han bara...
Han har något så här Benjamin Button... syndrom.
Ja, men
att man åldras baklänges.
Ja, fast i perioder så här, på något sätt. Ja, nej, men jag vet inte. Jag är fascinerad av att det känns som att när man är på väg upp någon, alltså så länge som han har varit, så brukar det ju alltid finnas någon som vill få ner honom. Eller
ja,
på något
men det gör ju inte det. Alltså han är ju så... Alltså det finns ju alltid folk som inte gillar hans musik och tycker att det är skränigt och falsk sång och så här.
Ja.
Alltså det har han ju fått höra så jävla länge. Men han är ju så jävla ödmjuk och fin i alla intervjuer så man bara... Jag kan inte undgå att bara unna honom det här. Det är så jävla fantastiskt.
Ja.
Men och det som också slår mig är ju att så här, på tåget ner, så alltså, det är så jäkla god stämning.
Ja.
Alla, alltså man träffar massa fans från hela Sverige och man sitter och snackar Håkan-minnen och man bara delar med sig av saker med vitt främmande människor för att man har det här lilla gemensamma.
Ja.
Och jag träffade några som var ute och filmade en Håkan Hellström-dokumentär för SVT.
Okay.
På tåget. Eller det var deras, det var några ungdomar som hade en handkamera och en mic. Men de skulle filma det för att någon av deras föräldrar var dokumentärfilmare och gjorde den här dokumentären, så de ville ha lite extra backstage material liksom.
Okay. Cool.
Så då alltså, redan där så börjar ju den här uppladdningen och uppbyggnaden av den här lyckoeuforin som sen ska förlösas. Och jag sitter där och blir intervjuad och pratar, och eftersom att jag har pluggat det här så blir ju jag någon form av så här inslagsproducent lite, för att så här, jag bara, ja, men jag kan sätta mig där istället, den här bilden kommer bli snyggare.
Ja.
Och ta den där bilden, det kommer du vilja ha i klipprummet sen. Så att efter att de har intervjuat mig i 20 minuter, de bara, vad pluggar du för någonting? TV-produktion, så här då blev de lite generade. Men jag tyckte ändå att det var fint och vi kom väldigt bra överens.
Ja.
Så,
men det där, nu vill jag inte spåra ut för mycket, men det där tycker jag är intressant. När man gömmer att man har en expertis inom någonting. Och nu i ditt fall antar jag att du inte var besserwissig kring det. För att,
nej, verkligen inte.
Så är ju inte du liksom. Men när jag var i Stockholm förra helgen så träffade jag en tjej vid en bar som hon var redaktör för Allt om Vintidningen. Och... Och då så var det, ja men vi skulle beställa, eller hon skulle beställa någon, om det var kava eller någonting som, där hon bara, men det är inte riktig kava de har i kylen utan det är, jag vet inte om det är Prosecco eller, ja någon, det var någon skillnad, jag var lite för full för att komma ihåg vad det var för någonting. Men hon bara, nej det där är inte riktigt. Och sen så började hon liksom lite smått besserwissra mot bartendern och det blev en sån här, det var konstig stämning kring att säga, men jaha men du vet ju att det är så här, varför behöver du då läxa upp någon annan kring att det, eller så här, det blev, ja. Man bara, herregud, ja, fortsätt, jag vill höra mer om hon.
Ja, man måste, det är väl lite det som... Där kan man väl lära sig av Håkan att vara ödmjuk.
Ja, vad fint. Det svängde perfekt tillbaka till ämnet här.
Det är nice. Ja, men exakt. Men alltså, den här konserten visste man ju sedan långt innan. Alltså, det var ju årets... Alltså, Filip och Fredrik sa ju det i sin podd också. Att det är årets mest givna 5+-konsert.
Ja.
Alltså, finns det någon som inte skulle kunna ge den 5+ ens om den var skit? Alltså... när man står där, alltså, jag vet inte, jag kan inte sätta ord på det här. Jag är helt mållös. Jag är så här, hela min all lycka jag bara kunde känna när man står där som en av de 69 349 människorna. Så alltså, allt är så jävla vackert och alla bara hänger sig till den här fantastiska mannen på scenen.
Ja.
Och det händer så fina saker igen. Alltså man står där och tänker på dåtiden och framtiden och bara kan bara se lycka i det.
Ja, och så är man liksom i Göteborg en sommarnatt liksom och bara...
Ja men verkligen, och det är så fantastiskt och det håller ju i sig i långt efter.
Ja.
Och det är så jäkla fint. Men någonting som var så sjukt var ju att Teddy Bear Stockholm spelade i Göteborg på kvällen, eller på natten.
Okej.
Okay. Så jag fick ett sms, en inbjudan till det här eventet då.
Ja.
Och då skulle man skriva upp sig på någon obskyr länk. Jag ska ta fram inbjudan här för det stod roliga saker på den. Det stod Secret location Hisingen, Göteborg. Platsen meddelas via sms klockan 20. 200 kronor i dörren. 20 år. Cash only. Inbjudan är personlig. Fuck SD.
Ja, det är fint.
Och då var det så här. Då skrev man upp sig på den här länken. Fick ett sms en timme innan insläppet. Och sen så efter konserten så åkte man ut till ut på Hisingen till någon jävla industrilokal.
Ja.
Och det var sån jävla backstage feeling så här. De kör, ja, men du vet, de första banorna i Guitar Hero.
Ja.
Minns du det tv-spelet?
Ja, men jag kan inte riktigt visualisera hur de banorna såg ut. Men,
Nej, men i början, på de lägsta nivåerna, så står man i typ ett garage. Eller på, man spelar på små svartklubbar liksom.
Okay.
Och sen så ju bättre man blir, eller ju svårare låtar man tar, desto större arenor spelar man på.
Ja.
Och det här var verkligen som en sån liten, liten spelning. Och det var så coolt att se ett band som kan göra mycket större spelningar.
Ja.
Men bara för att de kan och bara för att de tycker att det är roligt, gör en spelning i en liten industrilokal på Hisingen.
Ja, men sånt där är så jäkla mysigt. Alltså, eller det är så häftigt. Det är lite som när så här Daft Punk släppte det senaste albumet eller vad, när de bara så här, vi kör en turné på hemliga platser i så här,
ja.
Och berättar inte för någon vad det är, utan det blir surprise. Alltså, det är så häftigt att få den chocken av så här. Det blir för nära och för overkligt för att, och så bara upplevelsen blir så maxad. Men men det är väl lite där jag känner kopplingen blir, eller så här, till Håkan Juholt höll jag på att säga, men Håkan Hellströms spelning. Eftersom, så som jag förstod det, så var inte själva konserten särskilt överspexad, eller det var inte så här. Det var inte liksom det visuella som var så jäkla maxad som det brukar vara i sådana här sammanhang. Utan det var mer publikens innerliga resa som stod i centrum. Och det är väl lite det som också på Teddy Bears blir så här. Det, man får en sån kulminering av så här känslokavalkader där man känner att så här, wow, här och nu är det händer. Men det är ingen annanstans i universum som man borde vara än just här.
Nej, precis. Och det var ju verkligen epicentret av händelser och känslor. Och det, showen, alltså Håkans show var ju väldigt avskalad. Alltså han hade fyrverkerier i slutet bara för att det på något sätt ett måste att man har det.
Ja.
Och det förhöjde väl kanske någonting, jag vet inte, men det finns någonting så jävla vackert i att han fyller den här arenan och krossar publikrekordet och bara kör en show som egentligen inte är så faktiskt spektakulär.
Mm.
Men det väcker så mycket i oss som står i publiken.
Ja.
Och det blev ju en sån pricken över it-upplevelse att efter det här, när man går och snackar med sina vänner och åker till den här industrilokalen och tittar på en till 5+-konsert fast av en helt annan genre, så jävla komprimerat. Det var liksom 300 personer i den här lilla lokalen.
Okay.
Som alla bara dansar och slänger badbollar på varandra och hoppar runt.
Ja.
Här kulminerade allting och man står där och gråter för att man är så jävla lycklig.
Ja. Men hade den konserten fått en 5+ om du inte hade sett Håkan innan?
Ja, det är ju det jag inte vet. Jag har ingen aning.
För det känns ju som en riktig sån där euforivåg som man bara glider vidare på liksom.
Ja, men jag surfar gärna på den om det kan ta mig till såna fina platser.
Ja.
Och jag bara var med människor jag älskar och bara kände att så här, ja, jag vill fan inte vara någon annanstans någonsin egentligen.
men om det här var alltså det första instrumentet som spräckte trumhinnan, vilket instrument var det här i den här känsloorkestern?
Jag vet inte, vad är lyckans instrument?
Ja.
Är det fina stråkar eller är det bara att...
Ja, men jag, när du berättar om Håkan och allt det här, då får jag ju lite gåshud. Och det får jag ju liksom... om det nu är en sån här klassisk fil, vad heter det, en filharmoni heter det väl. Ja, nej, men jag känner ju att det är lite den här, det är fiolstråkarna, den här upptakten till, ja, men liksom gåshuden bara drar över hela kroppen, och ja. Att det är nog ja, men kanske fiolerna, men det är nog riktigt sån här, ja, det var vibrerar i luften i min känsla som jag får av din beskrivelse.
Och det är väl på något sätt de stråkarna som spelar i mig när jag står där på Håkan, och men de spelar lite för högt så att allting bara brister, och man spräcker trumhinnorna på publiken första gången. Under de senaste månaderna så har jag träffat Matilda, hon som bor i Lund, pluggar där. Och det har ju pratat om förut, att jag har varit och hälsat på henne och hon har hälsat på mig här och sådär. Så det är väl ingenting märkligt för våra lyssnare egentligen. Men när jag åkte till Göteborg så kom hon hem från Lund och ska vara här i sommar. Så när jag kom hem så träffade jag henne, och jag såg ju fram emot det, och det var jättetrevligt. Men när vi sågs då på kvällen så tog vi en promenad, och sen så satte vi oss vid Kungsholms strand, och sen så sa hon att hon hade träffat en annan kille i hemma i Lund, och att hon kände att alltså att hon vill vara min vän, men inte så mycket mer än så. Och det här är väl det andra på upptakten till den andra trumhinnespräckningen av den här känsloorkestern. Att jag fattar ju inte riktigt vad som händer här. Jag har ju varit en, jag vet inte om det här är tack vare henne eller så, men jag har bara känt att jag har varit en bättre och gladare och roligare människa under de senaste månaderna. Och jag är rädd att det kommer försvinna nu. Alltså, jag vill inte tillbaka in i mörkret. Jag vill inte vara den personen som jag var förut, liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, absolut. Jag förstår verkligen.
Men jag tror att jag kan komma ifrån det på något sätt. Men jag vet inte. Jag försöker bearbeta det här och tänka på vad jag kan göra eller hur jag ska hantera det här. Men jag kommer alltid, alltså jag stannar alltid på att det här är helt sjukt. Ja. Alltså att jag inte har en förklaring.
Ja.
Och jag är ju en, alltså människor överlag fungerar väl så att vi söker förklaringar. Vi vill ha en förklaring på allting. Har man inte det så hittar man på en förklaring.
Ja, gud ja.
Det är därför vi har hittat på Gud till exempel. För att vi vill förstå livet. Vi förstår inte livet, så vi hittar på någonting som kan ge oss någon form av trygghet i det här. Och jag kan ju bara känna att jag, alltså jag kanske måste dra hela historien från början.
Ja, men gör det. Så att folk,
så att
förstår,
folk vet var jag kommer ifrån. Och vad det här kanske verkar okänsligt, men
det är väl också, det är väl ändå ditt perspektiv som du berättar här, så att det är för att
precis,
folk det kan förstå hur exakt du tänker, och inte för att hon ska behöva lida under.
Precis. Och jag vill inte att någon ska tro att hon är en dålig människa, för det är hon inte. Hon kan inte hjälpa hur hon känner. Men vi tar det från början och sen får vi ransaka det här ordentligt. För jag träffade ju Matilda för ungefär 3 år sedan. När jag var i Alperna. Och säsongade, för hon var vän med några som säsongade med mig. Hon kom och hälsade på under en vecka, och under den veckan så hängde vi en del. Och ja, du förstår själv vad som hände. Vi gillade varandra, och hon liksom, vi hördes en del efter att hon hade åkt hem, och hon började gilla mig mer och mer. Och jag någonstans så började väl jag gilla henne också egentligen.
Mm.
Men jag var ju, alltså, i mitt huvud så var jag och säsongade. Jag var ju, jag kände ju att jag kunde inte hålla på med något liksom känslotjafs och sånt där skit. Det var ju, det ska inte förstöra min säsong, tänkte jag ju. Och när jag kom hem så var det ju precis samma sak. Jag var fortfarande i någon form av säsongsfeeling liksom.
Mm.
Jag var rädd och inte alls öppen för något som ens liknande ett förhållande.
Mm.
Och jag var ju så rädd. Alltså jag var så rädd att jag skulle förlora den här euforiska känslan jag hade från säsongen.
Mm.
Så vad gör Joakim? Jo, han går och ligger med Matildas kompis.
Mm.
Fantastiskt korkat, alltså. Och det är nog det största misstag jag någonsin gjort.
Men när insåg du att det var ett misstag?
När vi började träffas igen.
Mm.
Men ja, man kan ju fråga sig om jag ångrar det, liksom.
Ja.
Men det gör jag inte. Alltså jag är en människa som, jag ångrar aldrig saker jag gjort, men jag ångrar saker jag inte har gjort. Och så jag ångrar inte att jag gjorde det, men jag ångrar att jag inte vågade vara kvar och möta mina känslor då.
Mm.
Men jag var ung och dum och naiv nog att tro att det var en bra lösning.
Mm. På, eller vad nu, för att förklara vad du menar med att det var en lösning på vad då?
Nej, men det var en lösning på att jag klarade inte av tanken på att min euforiska känsla från säsongen skulle ta slut. Alltså jag tänkte ju att om jag fortsätter så här så kommer jag bli kär, och jag tyckte ju att det var skit då.
Mm.
Jag var så här, nej, vad fan, vad är det här?
Mm.
Så Matilda raderar mig i sitt liv med all rätt, och hon flyttar iväg och gör en säsong själv och skaffar ett annat förhållande och så här.
Mm.
Men sen så hörde hon av sig till mig. Alltså vi hörde inte på 2 år. Men sen så hörde hon av sig till mig när hon var i Stockholm och hennes förhållande hade tagit slut.
Ja.
Och så började vi ses igen. Och då var det ju bara liksom ytligt egentligen. Det var ingenting då.
Mm-hmm.
Men sen så började vi prata, och vi har pratat i stort sett varje dag sen dess. Och jag, som sagt, har ju varit och hälsat på henne, och hon har varit här. Och jag vill ju att alla som, att du ska veta, men det vet du ju för du känner mig, men jag vill inte att någon ska tro att jag är den samma människa som jag var för 2 år sedan. Mm. Eller 3 år sedan. Jag var en riktig idiot, alltså. Mm. Och det vet jag om. Och jag, som jag har sagt till henne också, att jag kommer jobba mot det här som jag gjorde mot henne resten av mitt liv. Även om jag inte träffar henne, så är det någonting som sitter i mig och som jag måste på något sätt stå till svars för.
Mm.
För att jag vill inte vara den människan.
Mm.
Men jag vet inte, jag är bara helt uppgiven för vad som hände. Och som jag sa, att man börjar leta efter en förklaring.
Ja.
Och jag vet ju att det här bara är destruktivt tänk, men det kanske är viktigt att ta det ändå. Och jag kan inte hjälpa att jag känner så här.
Mm.
Och det är ju att jag förtjänar det här. Att jag gjorde det som hände mig nu.
Ja.
Gjorde jag mot henne för 2 år sedan.
Ja. Men det är ju alltså... Ja. Du förstår ju själv liksom att det var ju 2 helt olika situationer.
Ja, precis. Men eftersom att man ständigt liksom försöker hitta någon form av förklaring på saker som kanske inte alltid har en förklaring.
Men det är ju ändå, det är klart att det är naturligt att man försöker hitta det hos sig själv liksom. Men i det här fallet så har ju du förändrats. Och ni har ju lärt känna varandra bättre. Och,
ja.
Och i det här fallet så låg det ju hos henne. Det var ju ett beslut hon gjorde.
Ja, absolut. Men jag tänker ju att det är fel beslut. Men det kan inte jag avgöra.
Mm.
Det är ju upp till henne. Och hon vet vad hon tycker och tänker. Och det är bra.
Mm.
Och jag kan bara tycka att jag tycker att det är märkligt att hon är villig att slänga ut mig i sitt liv för en kille som hon har träffat i 3 veckor.
Mm.
Bara för att det känns ju som att hon skulle är rädd för vad som kommer i augusti, eller skulle komma i augusti.
Mm.
Och hittar det här som en anledning, en utväg. Men hon hävdar att det inte är så, så då får jag väl lita på det. Men det här var ju i alla fall någon form av sorgsen, ja, jag vet inte, trumpet kanske, som spelade alldeles för högt på min inre känsloorkester och spräckte publikens trumhinnor än en gång.
Jag är ju fortfarande lite intresserad bara av hur du hanterat liksom de senaste dagarna det här, för att jag vet att vi har pratat tidigare om att du eller i julas pratade vi om att du har svårt för det här med relationer för att du inte riktigt vågar lita på människor.
Precis.
Och det är det här som jag känner skulle, eller det låter som att det är farligt i det här sammanhanget, att du nu desto mindre vågar lita på människor.
Precis, det här är ju någonting som gör att jag kanske inte vågar göra det igen. Alltså, anledningen till att jag har varit så förut är ju för att såna här grejer har hänt mig förr.
Mm.
Liknande saker, inte alls på det här planet liksom.
Mm.
Men det gör ju att jag har svårt för det liksom. Ja, framtiden lär väl utvisa, men jag tror, alltså det har ju hänt saker i mig av den här upplevelsen.
Mm.
Och jag tror att jag har blivit en bättre människa av det ändå, och kanske kan ta mig vidare enklare för att på något sätt vara, ja, jag vet inte. Men
men det är ju det här som ändå är bra, att du gör det här, att du rannsakar hur du känner kring saker och ting, för att det den känslan jag har fått från dig tidigare är att du har mycket lättare att skjuta undan saker när det kommer till känslor i det här skedet liksom, men att du vågar möta dem är ju jävligt viktigt liksom.
Ja, och det suger att möta dem,
ja,
kan jag säga. Men jag tror att man mår bättre av det
i det långa loppet.
Mm. Ja, i det långa loppet. I det korta loppet också. Om man bara skjuter undan saker så kommer det ju när man minst anar det.
Mm.
Tror jag.
Gud ja.
Men ja, jag vet inte.
Trumpetens vals får väl spela ut. Ja. Bisarrt nog så har alltså orkestern inte spelat klart nu.
Precis. Nej, det har den inte. Och den här konserten som den här veckan har varit, den här inre känslokonserten, har väl på något sätt ändå avslutats i eufori på något sätt. När 2 dagar efter jag kom hem från Håkan och att jag pratade med Matilda, så tog jag ju examen.
Ja, just det.
Nej, men det har faktiskt varit helt fantastiskt. Ja, nu är det slut. Och temat för den examenskvällen var väl vuxna män i tårar, på något sätt. Det var mycket, mycket lärare som grät, föräldrar. Jag fick höra i efterhand av folk som satt med min pappa att han grät för att han var stolt. Och det är fint.
Ja.
Och jag... Ja, jag vet inte. Det är något speciellt med vuxna män i tårar.
Mm.
Det får en på något sätt i kontakt med ens... Alltså bilden av mänskligheten. Att alla är vi... När den inre känslokonserten spelar så kan vi inte stå emot.
Mm.
Och det gäller alla, även om man höjer vissa... nu ska jag inte dra alla över en kam, men man höjer ofta män, tror jag i alla fall, till något form av annat. Att de inte, att man inte gråter bara för att man är man.
Ja.
Det blir så tydligt när någon står och håller tal och gråter framför en.
Ja.
Och det är fint.
Men du var ju alltså konferenser för den här examensvisningen.
Precis. Alltså helskotta vad förlösande det är att stå framför en publik. Jag har inte gjort det. Jag har ju stått på scen tidigare som trollkarunderhållare.
Ja.
Men jag har ju inte stått på scen på över 6 år.
Nej.
Och nu fick jag hålla i den här kvällen och stod och höll låda. Och alltså, jag vill göra det här på heltid. Alltså, jag vill stå där och få folk att skratta åt mina skämt. För det är så in i helvete nice. Alltså, det är så jävla roligt. Jag älskar det. Och då är, alltså, ja, vad ska man göra då? Alltså, folk säger ju att man ska börja med stand-up. Men jag vågar ju inte det. Alltså, jag vågar inte det. Jag kan inte skriva den typen av humor. Det är ju mycket mer avväpnande att folk har kommit och jag ska bara hålla dem i handen och vara konferensier eller liksom sådär.
Ja, gud.
Det är ju en annan sak när de kommer till en för att nu ska du, din jävel, få oss att skratta. Så att, jag vet inte, men ja... Jag måste bli föredragshållare. Alltså, ja. Föreläsare.
Ja, ja, men för fan. Ja, men visst är det underbart. Jag har ju upplevt samma sak det senaste liksom, halvåret här på skolan. Mm. Liksom, med när man står och pitchar och verkligen,
ja, men precis,
hela den grejen. Alltså återupptäcka sin scennärvaro på något sätt. Det är ju...
Ja, men precis. Och den så här, det finns ju någonting fantastiskt i det lugnet som infinner sig ändå. Och man är nervös innan. Men så fort det är action och så fort man går upp på den där scenen,
ja,
så trivs jag bättre än när jag är i den tryggaste miljön jag vet. Alltså när jag är hemma med mina nära, ja, och kära.
Ja.
Alltså jag trivs så bra. Alltså jag trivs helt oförskämt bra.
Ja. Det är obehagligt nästan.
Alltså, ja, men det, ja, men på riktigt. Alltså jag förstår inte vad det är. Men jag tänkte också på det, när man ska säga då att man vill bli föredragshållare.
Ja.
Jag är ju fortfarande en pojkspoling, jag kan inte hålla föredrag, jag har inget att hålla föredrag om.
Äsch, va?
Ja, men jag tänker så här, vad ska man skaffa sig för erfarenhet? Alltså, hur ska jag skaffa mig erfarenheterna för att kunna föreläsa? Egentligen så måste man ju bli tillräckligt känd för någonting annat för att kunna föreläsa, för att vara ett namn och dra publik liksom.
Ja, men vad fan, det beror ju helt på vad man ska föreläsa om. Jag menar, nu har jag ju delat på is en del, men jag hade ju det här föreläsningskonceptet som vi började dra igång med, marknadsföringstrolleri och det där. Och där är det ju visserligen bara för att jag hade ett visst tänk som skulle kunna hjälpa andra människor att göra sitt jobb bättre. Och det, jag tror att det är väl egentligen det som föreläsning handlar om, att man injicerar ett visst tänk i folk som kan potentiellt hjälpa folk liksom. Men vad fan, det är ju bara, alltså jag menar, hela det här TEDx eller TED Talks överhuvudtaget bygger ju på att där har det ju ingenting med ålder att göra. Det handlar ju om just vad det är man har att berätta liksom.
Jo, det är väldigt sant. Men det, alltså, det måste jag göra. Jag måste skriva en föreläsning eller försöka göra det.
Ja.
Men någonting som jag vill, alltså det jag vill göra är ju att hålla en scenshow, alltså likt stå och prata och ha bildskämt, alltså i form av någon form av slideshow.
Ja.
För att, och det vet jag ju att jag har anlag för, eftersom att jag under min senaste praktik har jobbat med just bildskämt.
Ja. Jo, men...
Och jag är bra på det.
Ja.
Jag vill bygga någonting av det här, för att det är så jävla kul att stå där.
Jo, men det går ju, jag menar, det finns ju så otroligt mycket folk som gör sådana, alltså inte föreläsningar i utbildande syfte utan föreläsningar i underhållande syfte. Alltså där kanske en stand-up show maskeras som föreläsning eller vad det nu kan vara liksom. Och det handlar ju, där finns det ju sån av avdramatisering av innehållet liksom. När man liksom lägger fram det som en föreläsning är ju förväntningarna ganska låga liksom, medan man kan höja upp det så mycket.
Ja. Men annars så tänkte jag så här, om man skriver ett föredrag och sen så håller man det gratis på några ställen och försöker bli upptäckt den vägen.
Ja. Ja, gud.
Men då måste det vara jävligt bra.
Eller så fan, alltså föreläsningar är ju den mest lättsålda branschen i hela världen, känns det som. Alltså just föreläsningar kan man ju bara, alltså det går ju att sälja hur lätt som helst egentligen, för att det finns sånt otroligt stort behov av föreläsningar. För att ja, men för alla möjliga företag behöver ju i alla möjliga sammanhang en utfyllning av en föreläsning. Och om den föreläsningen har plus av att vara lite underhållande, då så är det ju klart. Då kan man ju fakturera liksom vad man vill nästan.
Men jag tänkte också att så här, annars kan man ju gå vägen att man tar mellanstadieelever och föreläser för dem. Alltså man nischar sig mot att föreläsa för unga människor.
Okay.
För att sen när jag då skaffar mig erfarenhet därifrån kunna ta ett steg upp och föreläsa för vuxna.
Ja.
Men du tror alltså att det inte är något problem att komma som en ung 22-åring och bara, tja, nu ska jag lära er om livet.
Ja, det beror helt på vad du ska lära om. Men, nej, men det tror jag verkligen inte. Alltså, absolut, vi är ju mycket föreläsare här som är långt under 30-snåret. Liksom. Det tror jag verkligen inte är ett problem. Men för att återgå till känsloorkester, jag vill höra mer av det här, den här maxningen, den sista toppen utav din...
Av isberget.
Ja, berätta om stunden när du kände att den här konserten, alltså fyrverkerierna i konserten.
Ja, men det handlade ju om att så här, vi stod och höll i den här... jag tillsammans med en fantastisk tjej i klassen som heter Klara Persson.
Mm-hmm.
Vi var konferensierer tillsammans och vi hade skrivit manus till det här och vi stod och pratade mellan alla filmer som visades. Liksom.
Ja.
Och när man inser att man har träffat rätt och när man ser att så här nu vi lyckas underhålla människor genom att bara stå här och prata och ha en fantastisk dynamik mellan oss.
Ja.
Då, alltså det fanns ingenting annat. Det fanns inget framför en, det fanns inget bakom en. Allting var helt tomt förutom just den stunden. Det var som att få, man brukar säga att man är som fisken i vattnet. Och det var verkligen som att man hela dagarna hade varit en fisk på land och chippat efter andan, men när man väl står där så kommer syret in i gälarna och bara fyller upp en.
Ja, men hur kände du att du kunde ta in liksom i hela ögonblicket med tanke på den sorgsna trumpeten?
Ja, du tänker vad som hände med Matilda några dagar innan?
Precis.
Ja, alltså för mig så handlade det om att jag kände ju bara att ingenting ska få förstöra min examen. Ingenting ska få komma i vägen för den här dagen som jag har förberett och slitit för i ett halvår.
Ja.
Det här ska fan bli bra.
Mm.
Så jag tror att alltså det var ju på något sätt så var det väl ändå en bra timing för det som hände. Att jag kunde liksom inte tänka på det. Jag hade för mycket. Jag var tvungen att sysselsätta mig hela tiden med jobb för att, inte för att distrahera mig från det, utan för att det skulle jag ha varit tvungen att göra i alla fall.
Ja.
Vilket gjorde att jag på något sätt långsammare bearbetade det. Och sen när jag väl stod där så kom det inte åt mig. Och den glädjen jag kände och den responsen man fick efteråt, det var ju helt otroligt. Och det är klart att jag tänkte på det. Jag tyckte det var tråkigt att hon inte var där till exempel.
Ja.
Men det fick liksom inte ta över. Och det gjorde det inte. Mm. Och det var aldrig på väg att göra det.
Mm.
Utan där kunde jag verkligen bara se det för den lycka det var. Och där var jag ju verkligen med de finaste människorna jag har i klassen liksom, och bara älskade allt, och min familj, hela familjen var där, och nej, det var så jävla underbart.
Ja.
Och vi sjöng It's All Because of You för våra två huvudlärare. Och jag hade gjort ett bildspel på, eller jag hade gjort ett bildspel på de bilder som vi har tagit under de här två åren.
Mm.
Och det var ju en sån jävla fantastisk avslutning på den här känslokonserten liksom.
Mm.
Jag sitter här och gråter nästan för att det är, för att jag minns tillbaka på hur jävla fantastiskt det var.
Wow.
Och det är ju åh, herregud.
Åh, oh, vackert. Nej.
Åh, oh, herregud. Mm. Fan vad sjukt.
Ja, jag känner ju att det är lite svårtoppat med din den här känslokonserten som du så fint har beskrivit. Men jag har ändå haft en lyckans pikar under den här veckan som har gått ändå. Jag har haft en hel del som, eller det har både varit upp och ner, ganska så spänt, men otroligt intressant också. Det började med att det har skjutit på flera veckor nu att jag skulle ha träffat den här byrån nu i Malmö för att se om jag skulle ha en sommarpraktik där. Så jag åkte nämligen, jag skulle åka dit då på tisdagen, och det var en jävla, ja men hela Öresundstågstrejken som jag gidrat om förut, som fortfarande håller på. Vilket gjorde att jag fick en stopp i Bromölla, en hel timma i Bromölla. Och jag vet att du är medveten om det, men för de oinvigda så är i alla fall Bromölla staden där Sveriges kanske äldsta trolleributik finns. Det är alltså Bernandos Magic, en referens för er som kollade på Björnes magasin, så brukade Karl-Ine Häckner alltid tala om Bernandos Magic, där man köpte sina trolleri-grejer. Och jag hade en så himla så här vacker och fin relation till just Bromölla, för att jag, liksom, jag vet att det ligger någon jävla stans i Skåne och att det är ett litet jäkla samhälle, men det var alltid, man ringde upp den här Bernandos liksom typ 100 år gammal eller någonting, och fick så här placera sin beställning utifrån de här uråldriga katalogerna, och fick liksom, och Bernandos alltid så jäkla trevlig och liksom kunde ge en liten så här, ja men det här kan jag verkligen rekommendera dig, och hit, och det fanns en sån liksom, det var nästan mytologiskt det här att man kunde inte beställa någonting på internet eller dylikt, det var ju bara, man var tvungen att ringa Bernandos himself liksom. Och det blev på något sätt en sån här magisk plats där. Bromölla har alltid kopplats för mig med trolleri och har aldrig varit där. Men nu fick jag liksom chansen. Jag hade en timmas väntetid i Bromölla. Så jag fick för mig, jag ska promenera runt lite här och se vad...
Det är väl så litet att man går igenom det på en kvart?
Ja, men typ. Alltså, jag tänkte så här, men jag kollade på kartan bara. Men jag går upp mot Folkets hus. För det känns väl lite som att det borde vara någon form av centrum eller något sånt där. Så ja, det var ju liksom från tågstationen så var ju direkt enbart bostadsområden, villaområde liksom, som var stan i princip. Som man, och det kändes bara, jag blev så otroligt desillusionerad av den här stan och liksom kände bara, where is the magic liksom. Lite som alltid när jag var yngre och var ute och reste någonstans, så skulle man hitta den här trolleributiken som fanns i den staden man var i, och då var det alltid en magisk upplevelse när man kom till den. Men här så det fanns liksom ingen trolleributik, och det var bara David och Marcus Persson, hans barnbarn antar jag, har ju tagit över det, och de har ju flyttat utanför stan, så det var ingen chans att jag skulle kunna ta mig dit ändå. Men så jag tog bara en jävligt härlig promenad genom Bromölla, som dock var lite tråkig. Men hur som haver, så kom jag i alla fall till Malmö sen, och fick hoppa rakt, eller jag var där 2 timmar tidigare än planerat inför det här mötet och fick då hoppa in direkt i skapande processen av en kommande app som någon kommer ha, som var hur roligt som helst att få dyka in i och bara känna att de verkligen tog mig på allvar trots att jag bara var där lite halv på besök. Mm. Sen så var det ju då det här mötet och, som jag hade laddat upp inför som fan, och det härliga var ju att det var ju knappt en diskussion huruvida jag skulle vara där, utan det var mer vad jag skulle göra där på praktiken. Så att det var ju ett otroligt härligt förhandlingsläge, om man säger.
Men så du har kirrat praktik helt och hållet nu? Det är klart?
Yes, det är klart. Jag ska vara i Malmö under sommaren. Ja, tack så mycket. Det ska bli otroligt spännande och få bryta lite ett väldigt tydligt mönster som jag har haft hela mitt liv, att vara i Stockholm under sommaren. Jag kommer alltså för första gången i mitt liv inte vara i Stockholm under en hel sommar. Och det här tror jag kan vara ganska så här stort steg för mig, även om jag inte riktigt vågar erkänna det för mig själv. Men jag tror att det kommer tydliggöra lite att jag har liksom... Jag är på väg framåt i mitt liv.
Mm. Ett väldigt, väldigt litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för mängen.
För mängen, jajamensan. Så att, ja, men det var ju väldigt, väldigt roligt att få den bekräftelsen på att man hör hemma någonstans liksom. Men bara för att jag har lovat att prata om det lite kort i en tweet. Jag nämnde ju förra veckan om det här galna raket Törnströmska gymnasiet här i Karlskrona, att vi skulle lansera det här nya rymdprogrammet. Och alltså lite som du berättade om examensfesten, när man står där och bara äger publiken och jag egentligen rakt och alltså fullständigt bullshittar genom den här presentationen och får dem att bara liksom dräglandes tro på exakt allting jag säger.
Men det är ju fantastiskt att alltså, det är det som gör pitchning så jävla kul, när man lyckas sälja en bajskorv.
Ja, men verkligen.
Svindyrt.
Precis. Och, men det var ju helt fantastiskt hur man så här, hur de kunde köpa en så jävla knäpp idé, men just för att den var så jävla knäpp och för att vi vågade gå all in på den här idén så fick vi den såld helt enkelt.
Fan vad kul.
Ja, det var fan otroligt lycklig över det. Så att, ja, och hela den här veckan har ju avslutats med kanske den mest intensiva och märkliga och frustrerande dagen på Hyper Island. Vi skulle alltså dela upp oss i grupper inför höstens 8 veckors in-house jobb på företag runt om i Sverige. Och där så blev det en jävla massa, alltså det var ju oska utanför och det oskade och regnade och vi satt i det här otroligt kvava rummet och det var en sån otroligt spänd stämning, för att vissa vill man inte hamna med, andra vill man hellre hamna med, och det var en sån förhandling fram och tillbaka och folk som bytte och vi satt i 6 timmar och det var ju upp till oss helt och hållet att fördela oss i grupperna liksom. Och det här gjorde ju att många blev missnöjda och uttryckte sin missnöjdhet och var tvungna att rotera runt och det var, alltså, det var som örådet Robinson liksom, den stämningen liksom. Och ja, nej, men det var, jag var bara tvungen att nämna det här för att det var sån otrolig så här järnpress på den. Det var länge sedan jag var så fokuserad under 6 timmars tid att det skulle bli precis rätt liksom. Så att, ja, men jag är nöjd. Jag kommer vara i Stockholm alltså under hösten i 8 veckors tid på TV4.
Fan, nice.
Hör du det? På TV4.
Ja, hörde du det? Jag ska bara poängtera en gång till. Magnus ska alltså vara på TV4.
Ja, men det ska bli jävligt kul.
Vet du vad du ska göra där?
Nej, det är ingen brief vi får, utan vi ska helt enkelt ändra företaget eller skaka om vad säger man, fundamenten för att göra dem mer digitala i princip.
Vad trevligt.
Ja, verkligen. Så det ska bli jävligt kul. Och nu är det bara sommaren, Malmö däremellan och sen så är det ut i världen, höll jag på att säga.
Ja, men fan vad cool. Grattis som fan.
Tack så mycket. Tack så jättemycket.
Härligt att få snacka i över en timme här med dig nu. Det har blivit vi börjar komma upp lite i tid, känns det som.
Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Jo, men jag tror att det är bra. Det känns som att man på något sätt kan knyta ihop säcken på slutändan när man har lite mer kött på benen och att ämnena går ihop lite och så här.
Ja, ja men absolut.
Det blir avsnitten blir lite mer av en känslokonsert för lyssnarna kanske.
Ja, man får hoppas det. Men jag tänkte på, eller bara innan vi avslutar, jag såg att du hade graffat lite på stan. Eller vad var det? Tell me about it.
Ja, nej men du syftar på en bild jag la upp på Instagram för de som inte följer mig.
Ja, men precis.
Det var Baluba hade sommarfest dagen efter min examen.
Okej.
Okay. Ja, man var ju lite trasig dagen efter examen. Men jag pallrade mig dit i alla fall och träffade mina gamla arbetsgivare och det var härligt. Och de hade styrt det så jävla bra.
Mm.
Och det blev lite som en 2 dagars examensfest. Så ja, man mådde ju därefter efter det. Men de hade ju då fixat så att det fanns en food truck där inne som man fick bara gå och hämta burgare hur mycket man ville.
Oj, oj. Men,
bira, fantastiska människorna, alltså allt var så jävla fint. Och då också så hade de en vägg där man fick graffa på.
Ah.
Och det gjorde ju alla. Det blev ju, alltså den var ju helt och hållet täckt. Det var en stor plywoodskiva som efter 2 timmar var helt täckt i färg och många lager av det också.
Ja.
Så det var en jäkligt lyckat partaj.
Ja.
Och ja, nej, det var väl också en form av liten så här efterstöt på känsloradarn efter, alltså i känsloorkestern efter examen.
Ja.
Att man bara kom dit och återigen fick träffa massa människor man trivs med och var i en miljö där man känner sig väldigt trygg och får spendera tid med dem. Så det var jävligt härligt.
Ja, fan vad gött.
Men då fick jag graffa för första gången i mitt liv också.
Ja, jag måste säga, det blev ju snyggt ju. Det gjorde bra grejer alltså.
Ja, tack. Jag vet inte. Jag tror inte det var så bra.
För er som fortfarande alltså inte följer oss på Instagram eller Twitter, så heter jag alltså Sigler Magnus och Jocke heter Falken 31. Och ja, vi kan väl runda av det här avsnittet med att förklara att det finns 48 eller 47 andra avsnitt numera att lyssna på. Så gå in och lyssna på dem på iTunes, youtube.com/Jocke och Magnus. Och ja, 150 kilo är hashtaggen, utstavat kilo alltså.
Precis. Men det kanske blir tråkigt att ta en Håkan-låt i slutet igen. Men jag tänker att det är en jävligt bra ihopknytning av den här känslokonserten.
Ja.
Att lyssna på för en lång, lång tid med Håkan Hellström. För att det är ju en låt som han inte spelade på konserten, som jag saknade lite.
Ja.
Och den handlar ju om ett par som patologiskt liksom sårar varandra. Men också att man inte ska ta skuld som man inte förtjänar.
Ja.
Och jag tycker att den passar in ganska bra i just det här avsnittet.
Ja, fint.
Så vi avslutar väl med den. Och så, ja. Upplev era känslokonserter.
Ja.
Är väl det enda vi kan säga. Och jag hoppas att ni går ut där och ser det från det perspektivet, att det här är en konsert ni inte kan slita er ifrån. Så försök inte, utan bara ta in. Och även om det är jobbigt ibland, om ni vill springa därifrån, så möt konserten, för trumhinnan läker till slut.
Vilka jävla fina ord alltså. Fan vad mycket kärlek.
Puss på er.
Puss.
Puss.
Du säger att du är stark, att du var